Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
Och då tänkte jag på det där gamla uttrycket comedy, it's tragedy plus time. Det är så här, man måste bara få lite distans till det helt enkelt.
Mm. Jag skrattar högt när jag läser.
Ja men tack, det får man.
Pocketpodden. En podd för dig som älskar pocket.
Hej, idag kommer Jonas Karlsson hit. Han är ju en av landets mest kända skådisar. På bio just nu till exempel i filmen Quick. På Dramatens scen i Samuel Becketts I väntan på Godot. Och det här är ju nog så intressant. Men för att få komma till Pocketpodden så måste man ju också vara författare. Och det är han, väl etablerad vid det här laget. Och med en stil som är finurlig, melankolisk, vardagsnära och skruvad. Nu senast i romanen Regnmannen som vi ska prata om idag. Och sen en helt annan man i en helt annan genre. Kastanjemannen, en dansk thriller av Søren Sveistrup. Mer om den om en stund. Välkommen till Pocketpodden. Jag heter Lisa Tallroth. Regnmannen. I romanen med samma namn, han heter Ingmar, och det här är en man som börjar ana att tiden har sprungit ifrån honom. I sin kraftsdagar var han en driven och stridbar teaterregissör, nu är han ganska trött och vilsen. Känner sig missförstådd, plågad av ett verkande knä och en stor saknad efter sin hustru som dog för inte så länge sedan. Och kvar att hålla sig i då är trädgården och rosorna som Ingmar nu ägnar dagarna åt att sköta. Om det bara inte vore så förbannat varmt och torrt denna sommar. Hej Jonas Karlsson, välkommen till Pocketpodden.
Hej, tack så mycket.
Ja, nu har du hunnit gå lite tid sedan du skrev den här berättelsen. Din första roman, säger du, för det är den första lite längre historien, även ja. Om du har skrivit mycket tidigare, framförallt noveller.
Ja, alltså precis, egentligen skulle jag väl säga att allting som jag skriver är noveller, de är bara olika långa.
Ja. Men har du börjat klarna för dig nu vad det är för historia du har skrivit? Jag har förstått att det tar lite tid.
Det tar lite tid, jag vet inte, det vet man väl aldrig kanske riktigt. Jag tror att alla mina berättelser är ju på något sätt, de är väl som en slags sagor i modern miljö. Det är inga stora händelser, så det är inget liksom livsomvälvande. Så jag försöker liksom på något sätt hitta det där väldigt lilla och sen så spinna runt det och försöka se hur mycket kan jag utvinna ur den här lilla detaljen. Jag hoppas ju alltid att jag ska kunna berätta om någonting pyttelitet som säger någonting mer om livet och världen och hur det är att vara människa och så.
Ja, men inte sällan
så. Det låter högtravande här, men ungefär så.
Och inte sällan så är ju faktiskt den där lilla detaljen livsomvälvande. Och det ska snart hända magiska saker i Ingmars liv. Men ja. Innan vi går in på det, så vill berätta lite mer om Ingmar. Var kommer han ifrån? Vem är han?
Ingmar är ju en gammal pensionerad teaterregissör som har ägnat hela sitt liv åt teatern och också fått lämna teatern under lite jobbiga omständigheter. Sådär. Jag tror att Ingmar upplever det nog själv som att han lämnade i vredesmod. Han liksom stack med...
Det var hans beslut.
Det var hans beslut. Men de andra är nog inte riktigt ensam med honom om det, hur det där gick till.
Skandal är ett ord som förekommer.
Precis, och det är ju en tagg i bröstet på Ingmar.
Men Ingmar är ju en av de där männen som i alla fall jag har ganska svårt att förstå mig på. Fåordig. Envis och tafatt på samma gång. Har lite svårt att orientera sig när inte manuset är helt givet. Nej. Utanför sin vanliga kontext.
Ja, precis.
Har du honom i dig själv eller i ditt liv eller var kommer han ifrån?
Ja, men det har jag inbillar mig väl att jag har alla karaktärer i mitt liv. Även det här kommunalrådet till exempel som kommer på att hon kan dra nytta av det här så småningom. Men inte minst Ingmar, absolut. Jag tror att jag började, eller jag vet att det var så att jag började skriva någonting som hade med min pappa att göra i den här vevan. För att jag tyckte att det hände saker mellan min pappa och mig som var liksom, som handlade om just det där. Att det var svårt att kommunicera och han mådde dåligt också på slutet. Så att men jag såg också både fina sidor hos min pappa och andra sidor. Så jag började jag började i den änden att skriva om honom. Och sen så, när jag fick den här idén om kranen, så märkte jag att det här blir ju då en berättelse. Sen blev det liksom mindre och mindre min pappa. Och kanske mer och mer jag. Eller i alla fall en del av jag. Min pappa jobbade ju aldrig med teater, eller hade ju ingenting med det att göra. Så den delen kom ju från mig. Men sen blev det ju, ganska snart så blev det ju en alldeles egen person. Ingmar blev Ingmar.
Förstår du dig på Ingmar? Förstår du dig på de här männen som känner sig vilsna och ganska missförstådda? Det är ju en stark känsla hos...
Alltså, ja, jag förstår mig på. Jag tänker mig att Ingmar är både han och alla här. Det är ju en son, och sen är det ju den här kommunalrådet som jag pratade om förut. De är ju liksom föredettingar lite grann. Grannen är ju också en föredetting. Eller det är väl möjligtvis sonen då som inte är det. Han är ju den som får ta hand om alltihop. Men... Och alla känner väl att de är lite omsprungna av tiden sådär. Att det där som man trodde på förut och tänkte att det här är evigt och så här kommer det alltid vara, det är det inte längre. Och det, så tror jag att många kan känna. Eller det tycker jag liksom, det känner jag igen. Och det kan ju jag också känna. Det kanske har att göra med att man blir äldre och sådär. Och på något sätt så tycker jag också att de här karaktärerna allihopa är liksom, som jag tänker mig, Chekhov-karaktärer. Att de är inte i centrum där det händer, utan de är lite grann i utkanten och de bara märker att allting håller på att ändras. Liksom, vädret blir konstigt och politiken är konstig och allting, människor är konstiga och sådär. Men de vet inte riktigt vad de ska göra åt det. Eller de får bara finna sig i det på något sätt. De är där i utkanten någonstans och känner att de förmodligen inte kan påverka så mycket. Och det är väl därför som det blir extra spännande när man upptäcker det. Om man då som Ingmar upptäcker att jag har hemliga egenskaper här. Så jag kanske kan,
den här kranen du nämnde, för det är ju det som händer i det här läget när Ingmar kan börja tänka att saker och ting håller på att ebba ut i hans liv. Då hittar han i sin trädgård en kran och med den visar det sig att han kan styra regnet. Denna vansinnigt torra, törstande sommar när alla vill ha regn, något vi ju har själva i färskt minne.
Och det är ju otroligt, eller hur?
Ja, det är ju,
att man kan styra regnet.
Det är otroligt, verkligen. Och varför vill du ge Ingmar denna märkliga, magiska förmåga?
Jag tänker att det är så här att vi vill ju alla ha makt, eller hur? Eller i alla fall så här, vi vill ju alla ha medbestämmande och vi vill ju vara med och liksom påverka och vi vill, men till en viss gräns. För sen blir det ju jobbigt sen, och det kommer ju också ett väldigt ansvar med det här. Det finns en mening här när det börjar gå över styr lite grann för Ingmar. En mening som jag är rätt nöjd med när Ingmar tänker för sig själv hur han liksom ska styra om samhället här. Då säger han så här: jag behåller det demokratiska systemet som princip.
Det verkar ändå praktiskt.
Ja, men exakt. Ja. Och någonstans på den nivån hamnar han ju.
Ja, det skenar ju iväg.
Han skenar.
För honom när han förstår.
Han tappar det. Ja.
Men jag tänker också, det är klart man kan läsa det här på olika sätt. Som en saga som du sa, och det här magiska kan man ju fundera på vad det egentligen är som händer. Men jag funderar på om man kan se det som någon slags överlevnadsstrategi. Jag tänker på hur han också pratar om sitt liv på teatern och hans arbete som regissör, och du skriver att man behöver ju en släng av hybris, annars skulle ingenting bli av. Varje uppsättning är ju ett omöjligt uppdrag och ingen människa skulle lägga så mycket tid och energi om hon inte trodde att det kunde bli fantastiskt, omvälvande. Det där, larger than life, magiska.
Precis, och lite är det nog så även när man skriver en bok, tror jag. Man måste nog ändå tänka att det här ska bli så... Det här ska bli jättebra, för det är ju otroligt många timmar och man kan liksom inte tänka mig, men nu ska jag skriva något i halv, så här. Ja, men det blir halv. Man måste ändå sikta där uppe på något sätt, för att annars skulle man ju aldrig kunna, just med teater så har jag tänkt på det så många gånger, att man lägger ner så otroligt mycket tid och man håller på och kämpar och knölar och grejar med. Jag har ju precis haft premiär nu alldeles nyss i väntan på Godot på Dramaten. Och då tänkte jag på det igen, vad man håller på kvällar och nätter och repar och fixar och tränar och försöker komma överens. Liksom, teater är ju verkligen en sån kollektiv konstform där alla måste enas. Och det är liksom, man skulle ju aldrig göra det om det inte var så att man tänkte att den här föreställningen kommer bli fantastisk. Det här kommer liksom förändra världen, i alla fall i något skede. så vill man gärna ha den känslan. För annars är det liksom inte, varför ska man hålla på och slita med det där annars för? Det är inte liksom, det är inte pengarna om man säger så.
Hur ofta får du uppleva det då?
Nej, men,
Ingmar jagar ju den perfekta föreställningen hela sitt liv.
Ja, men, ja, exakt, han gör ju det och han har väl egentligen... Han refererar ju till en uppsättning av Per Günther på, du vet, 60 eller 70 dagar eller när det nu kan ha varit, som han tyckte att, ja, men där var han liksom, där var han uppe och nosade lite på det. Men det är väl så det är, och så är väl kanske livet överhuvudtaget, att man siktar mot stjärnorna liksom, och någon gång får man ändå känna av det där, att, ja, men det här blev... Jag tycker ändå att jag har liksom, några gånger så tycker jag ändå att jag får till det. Och sen är det väl så här, man når ju delmål också. Vissa så, ja, men den här föreställningen eller den här boken eller den här filmen eller vad det nu är, det blev i alla fall liksom det där som man ville. Kanske inte liksom, det vore väl nästan konstigt om det blev exakt det där storslagna som man hade sett i sina drömmar.
Men behövs det där, den här magin, som någon slags drivkraft i livet? Jag tänker mig att Ingmar behöver det. Han behöver liksom en tro på att saker är större.
Större än han själv är. Ja, det tror jag väl kanske att vi alla behöver. Och jag tror också att det är sådär att man gärna tar till det där, kanske när man känner sig lite svag. För jag kan vara sådär att om det är liksom ett känsligt skede, eller så att jag kan, nu väljer jag den här vägen till teatern, för det gick ju så bra igår när jag gjorde det, eller du vet, sådana där saker. Eller liksom, man vill gärna, apropå ansvar och makt, så man vill gärna lägga över lite ansvar någon annanstans, eller liksom på någonting annat.
Nu pratar vi ju som om det bara handlar om ett tänkande, det kanske finns magi, eller? Utesluter vi det?
Nej, jag utesluter ingenting, men jag vill kanske, för att skriva såna här böcker med absurda inslag, så är jag väl ändå ganska naturvetenskaplig till min konstitution. Men däremot så tycker jag väldigt mycket om att använda mig av det surrealist, eller liksom det absurda inslaget i berättelserna, därför att jag tycker att det är också så att om man skriver som jag gör, som ändå håller mig liksom inom en ganska, som jag sa, vardaglig sfär sådär, och sen så ställer man in ett absurt element mitt i det här, så blir det ju så att då kan alla se, oj vad det här är ju konstigt, vad märkligt, så där är det ju inte. Men det gör ju också att man tittar på allting runt omkring det här konstigt och ser så här, ja men det där är ju också konstigt, men så är det ju i den här världen. Eller så är det ju på mitt jobb.
För det är ju det som händer, det börjar ju surra väldigt mycket runt Ingmar nu och hans förmåga eller vad det egentligen är som händer. Det kan vi lämna lite osagt. Det är många som ser sin chans här, grannar och inte minst kommunalrådet.
Jajamän.
Anette Malmgren Ljungman,
ja.
Namnet som omöjligt att komma ihåg. Men, och nu är vi ju verkligen i Jonas Karlsson-land, tänker jag. Aha. Du gillar ju de här, som du har beskrivit tidigare, vardagens alla lågintensiva krig och fåfänga krumbukter som vi människor ägnar oss åt.
Just det, ja.
Och sen tycks du ju ha särskilt intresse för kommunala tjänstemän. Eller politiker som i det här fallet.
Ja.
Hur kommer det sig?
Ja, men jag tror att dels är det ju någonting roligt, det är någonting väldigt komiskt med liksom den här världen, med liksom den administrativa världen på något sätt, när allting ska ha liksom ett värde och det ska finnas liksom schema för allting och sådär. Men sen, framförallt så tror jag att det är så roligt med det där, för det är liksom lätt, jag vill ju som sagt skapa ett slags mikrokosmos där man kan se en hel värld. Och då är det ju väldigt tacksamt att vara i den miljön där liksom man kan se hierarkierna och man kan se processerna. Liksom. Jo, men så är det. Jag vet att jag tänkte, jag ville skriva en bok där ingenting händer men det får enorma konsekvenser. Ungefär så, det var liksom min föresats.
Och nu vet man inte riktigt vad som händer.
Nej.
Kan vara ingenting, kan vara någonting.
Precis, det är upp till var och en.
Men du, jag tänker på dina figurer, för Roland till exempel i din tidigare roman Jag är en tjuv, vi har Frida i God jul och Ingmar här i Regnmannen. De har ju mycket gemensamt, de kämpar ju alla med att behålla fotfästet i ett liv då som inte riktigt har blivit vad man tänkt sig. Bär du på de här känslorna själv?
Ja, absolut. Jag undrar om inte det liksom är lite grundläggande för oss alla.
Fast tänker jag. Du vet, från där jag sitter så är ju du en väldigt framgångsrik person.
Ja,
skådespelare,
ja,
uppburen och författare. Ganska långt ifrån de här tjeckovska karaktärerna som undrar vad de har på scenen att göra.
Jag förstår. Ja, men, jo, så kan man ju se det. Men även för mig, ska jag säga, så är det väl så att... Nej, men skämt åsido, jag tror verkligen att det är ett av livsvillkoren. Det är väl så att det blir ju aldrig riktigt som vi hade tänkt oss. Och sen är det väl bara att handskas med det, helt enkelt. Men jag ska inte, jag klagar inte faktiskt, jag har det väldigt bra. Jag är ju enormt nöjd med att få hålla på så här som jag gör, att jag får liksom spela teater och göra film och skriva böcker också. Det är ju fantastiskt.
Och nu är det ju, som du sa, nu står du på scen på Dramaten i Väntan på Godot,
ja.
Samuel Becketts klassiker. Och jag tänker att den passar ju dig, måste den göra. Det är ju det här som du pratar om precis just nu. Eller vad tänker du själv om släktskapet mellan dig och Beckett?
Jo, det gör den verkligen, ska jag säga. Det finns någonting i det där som jag är väldigt förtjust i. Det är liksom en värld som jag gärna strövar runt i och funderar över. Så är det ju. Vad gör vi här medan vi väntar på, ja, vad då? Dels det, och såklart det här med liksom mellanmänskliga. Nej, men som du var inne på med, liksom med hur det går till mellan folk. Om man är del av gruppen eller om man står utanför gruppen och allt sånt där, det upptar väldigt mycket med min tid. Nästan lite överkänslig för det där också. Stämningar eller du vet, liksom... Och sen så, det är ju, jag menar, inte sällan så är det ju rätt roligt också om man börjar rota lite i det och se hur folk beter sig och hur man beter sig själv och vad man har för olika bevekelsegrunder för att göra det.
Det är ju, det är ju jätteroligt. Alltså ja. Du ser ju det roliga och absurda i tillvaron. Det är kanske så du också hanterar de här tvivlet på existensens mening.
Ja.
Att man kan i alla fall skratta
medan
man är här.
Ja, men lite så är det ju.
Jag har funderat på när jag läste dina böcker om de här figurerna då, Roland och Ingmar och Frida och de här vanliga personerna. Skrattar vi åt dem eller skrattar vi med dem?
Nej, jag hoppas ju att vi skrattar med dem. Det hoppas jag verkligen, för jag tänker ju med att jag är att det är liksom, det finns stora delar av mig själv i dem. Sen har jag ju naturligtvis vridit upp som volymen på dem eller tagit ut svängarna så där. Men jag tycker ofta jag söker ganska ofta efter ett tillstånd på något sätt när jag skriver som jag tycker är, det är just när man kan få det här lilla genansryset liksom, för att, ja, men som den där meningen som jag läste med jag behåller det demokratiska systemet som princip. Någonstans när man har skrivit en sån så kan jag känna så här, tänk om folk tror att det här är jag, eller vad ska de tänka? Och
jag har ju precis sagt att det är du.
Ja, men lite exakt, grann. Lite grann. Och det är ju ungefär som när man spelar en roll, att det är ju också jag. Man måste ju på något sätt gå in med sig själv och tänka så här, men nu är det jag som gör de här, även om man spelar en jättehemsk, även om man spelar liksom Rickard den tredje eller vad det nu är för någonting.
Mm. Du har ju skrivit för scen tidigare och dina texter har ju blivit film.
Ja.
Du rör dig mellan dessa olika medier. Skulle du vilja se Regnmannen som film? Eftersom du skriver så koncentrerat i tid och rum så...
Ja, just det. Ja, precis.
Och persongalleri så...
Ja, jo, det finns nog ganska filmiska scener där kanske. Jo, men absolut. Hemskt gärna. Sen är ju en bok på något sätt och en film är en film och...
Kan du frigöra dig när du skriver från tankarna på att det skulle kunna bli någonting sceniskt eller filmiskt?
Ja, det tror jag. Däremot läser jag alltid allting högt medan jag skriver. Gör jag det. Inte bara dialoger och så. Det är liksom lättare att höra då om man skriver för mycket eller för lite. Oftast har man skrivit för mycket.
Ja, för du vill ha det kort.
Jag vill ha det kort.
Men ja. Nu blir det ju långt. Vart efter här? Det
jag
blir
vet,
längre och längre.
Jag vet inte
vad blir det? Vad kommer det bli ännu längre?
Det kanske det blir. Eller så blir det kortare igen. För nu skriver jag på någonting som kanske ändå trots allt är en novellsamling. Men det får vi se.
Det får vi se. Än så länge nöjer vi oss med Regnmannen som ju finns som pocket nu. Tack så mycket Jonas Karlsson för att du kom hit.
Ja, tack för att jag fick komma.
Pocketpodden.
Från Regnmannen till Kastanjemannen som är namnet på den roman vi ska prata om nu. Det är den danske författaren Søren Sveistrups första roman, en thriller. Och förläggare för den här i Sverige är Helena Ljungström från Albert Bonniers förlag. Välkommen till Pocketpodden.
Tack så mycket.
Vad är det här för slags figur, Kastanjemannen?
Søren Sveistrup är ju en dansk författare. Och i Danmark, om jag har förstått rätt, så är kastanjemän eller kastanjegubbar, det är samma sak som för oss sådana här kottdjur. Alltså att barn som är ute och leker i skogen, så gör man ett litet djur av en kotte. Medan i Danmark så är det ju mer kastanjer, så där gör man figurer av kastanjer. Och kastanjemannen i den här spänningsromanen är en liten figur som hittas på brottsplatsen vid det första mordoffret. Och först så tror polisen då att det här kanske bara är en slump, för att det är på en lekplats. Och på lekplatsen är det ju mycket barn, och därför tänker man inte så mycket på den där lilla figuren som hänger.
Det är också en sån här liten kastanjeman på omslaget, pocketutgåvan som nu är aktuell då av kastanjemannen. Vad kan man säga om Søren Sveistrup? Vilken slags thriller är det han har åstadkommit?
Det här är egentligen en debut. Men egentligen så är han en väldigt väletablerad manusförfattare och har skrivit mycket film- och tv-manus, bland annat för manus till Brottet, och som på engelska kom som tv-serie som heter The Killing. Och Kastanjemannen är en rysligt otäck men också berörande spänningsroman, och det är ju inte det vanligaste, tycker jag, att hitta. Man liksom får följa det trasiga, lite utsatta människor i Köpenhamns innerstad och omnejd.
Och du är ju förläggare till den här romanen. Jag hör ju att du gillar den, men jag tänker ändå som förläggare, varför fastnade du för Kastanjemannen och tänkte att det här är något för svenska läsare?
Från början så var det så att det började pratas, liksom, om man säger så, intentionellt om att det var ett manus på gång från Danmark förra året.
Det är ett manus på gång,
ja,
från Danmark?
Ja, men precis.
Det låter som att det inte kommer så många. Men...
Kanske det inte gör. Nej, men så att det började bubbla, och det var faktiskt flera förlag i andra länder som köpte, la bud helt enkelt på det här manuset utan att ha läst det. Just för att Søren Sveistrup är en så välkänd i sin tidigare profession som manusförfattare. Men vi höll oss lite kallsinniga till det där och tänkte, det är bara en hype av något slag. Men sen när jag väl fick manuset så blev jag ju fast direkt när jag började läsa.
Är det en bladvändare?
Ja, absolut. Det som man ju då inte förstår till en början, det är dessutom så finns det en ung flicka som är försvunnen, som är ett annat spår i berättelsen. Och hon har varit försvunnen i ett år, och hennes föräldrar tror att hon antagligen är avliden. Men den här lilla kastanjefiguren som då hittas på den här mordplatsen ger antydningar om att den här flickan också kan vara vid liv. Så samtidigt som polisen då försöker utreda mordet eller brottet som har begåtts, så letar de också efter den här flickan. Och där är det ju då såklart en kamp mot klockan, eftersom där finns det en människa som de möjligtvis kan rädda.
Mm. Det har kommit ett manus från Danmark alltså. Det blev boken Kastanjemannen som nu finns som pocket, och det är Søren Sveistrup som är författare. Tack så mycket, Helena Ljungström, förläggare på Albert Bonniers förlag.
Tack själv.
Nästa vecka här i Pocketpodden hör du Caroline Cederqvist som har debuterat med en omskakande uppväxtskildring, Jag andas, alltså finns jag. Det handlar om att bryta med sina föräldrar, och det ska vi prata om nästa vecka. Tills dess, följ oss gärna i sociala medier. Älska Pocket heter vi där. Och jag heter Lisa Tallroth. Hej hej!
Du har lyssnat på Pocketpodden. En podd från Bonnier förlagen.
Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.